Ja, välkommen till Riksförbundet Noaks Arks podd här, Noaks Arks podden. Jag heter Jukka Aminoff och jag sänder här från AIDS Impact-konferensen i London. Som är en konferens, en HIV-konferens som har ett helhetsperspektiv på HIV-problematiken med både biomedicinska och psykosociala aspekter. Och med mig har jag ingen mindre än Lenny Lindberg. Den av er som möjligen inte vet redan vem Lenny Lindberg är, så kan jag informera att han är vår eminente chef på Noaks Arkföreningen i Stockholm. Välkommen Lenny.
Tack.
Har du varit på AIDS Impact-konferensen förut?
Nej, jag har varit på många HIV-konferenser under åren, men det här är min första gången jag är på AIDS Impact. Och jag måste säga att jag är imponerad av konferensens höga nivå, absolut.
Du har inte förväntat dig detta?
Jag hade ju förstått att AIDS Impact som konferens är kanske lite annorlunda än de stora internationella eller regionala konferenserna. Jag hade förstått det som att det skulle vara mer kanske en konferens som adresserar psykosociala perspektiv, men jag har ju sett att det, så är det inte riktigt, utan det adresserar helheten på ett väldigt, väldigt bra sätt. Och närvaro av aktivister, det är ju jättespännande att se att det finns så mycket aktivister här, så att målgruppen får vara en del av programmet. HIV-prevention kan inte bedrivas utan personer som lever med HIV, och det gör man tydligt här att det är så det ska fungera.
Det är inte så jättemånga människor från nordiska länderna, men Noaks Ark är väl representerad. Vi har 7 delegater här.
Mm, absolut. Positiva gruppen och kunskapsnätverket för kvinnor som lever med HIV har också varit här och haft presentationer. Så att, vi är inte många, men inledningsvis berättade de att vi var från 47 olika länder. Så det finns ju en rejäl mångfald här på konferensen.
Och nu har jag sagt Stockholm, ni har faktiskt haft 2 presentationer i form av posterpresentationer här som folk har kunnat ta del av. Kan du berätta om de här 2 presentationerna?
Absolut, det var första konferensdagen så presenterade vi projektet Familjearken. Familjearken har finansierats under 3 år av Arvsfonden och är nu i avslutsfas, och vi presenterade resultaten från det. Nämligen att ett familjeintegrerat arbetssätt är en viktig faktor för att nå familjer som lever med HIV. Det är ju en grupp, en väldigt heterogen grupp som osynliggörs ofta och är inte heller en key population i den bemärkelsen. Familjer kan ju se ut på väldigt, väldigt många olika sätt, men här sätter man föräldraskap och barn i centrum för både att prata om HIV, om att leva med HIV och hur HIV på gott och ont kan påverka familjer och deras upplevelse av hälsa. Så det är ett projekt vi har håller på att avsluta och som vi ändå kunde presentera här nu idag. Och idag, sista konferensdagen, så presenterar vi Noaks Ark Stockholms arbete med Plicit-modellen. Plicit-modellen är ju en sexologisk modell för att man behöver ha en tillåtande hållning. Vissa personer kan klara sig alldeles utmärkt med bara lite begränsad information, medan andra behöver annat stöd i form av rådgivning eller mer intensiv psykoterapi. Så vi har presenterat hur Noaks Ark Stockholm jobbar på alla de här nivåerna, oavsett om man är anställd, förtroendevald, volontär eller gäst i verksamheten.
Har du hört några kommentarer från deltagare om de här presentationerna?
Ja, det har varit mycket kommentarer, och det har varit bra kommentarer. Det har också börjat ramla in lite mejl här från personer som är intresserade av det som vi har presenterat. Så det är jätteroligt, och i måndags kunde vi ju se att det var väldigt många som intresserade sig för det här familjeintegrerade arbetssättet. Det som också är intressant är att Englands och Londons motsvarighet i barnhivcentrum, Kiva, har vi kunnat träffa här, och de är precis i uppstart med ett liknande arbete. Så där ser vi att det kommer finnas samarbeten och samverkan framöver med Storbritanniens största barn-HIV-centrum. Det är jättespännande.
Ja, det låter jättespännande. Mm. Om du skulle tänka på de här dagarna som det har varit så oerhört många presentationer om och som du sa, nämligen mycket brett, allt från biomedicinska till psykosociala. Finns det några presentationer eller saker som har fastnat särskilt och väckt din uppmärksamhet?
Ja, alltså, det måste jag ju säga. Det finns ju alltid Jag tänker så här att man, när man kommer på en sån här konferens som AIDS Impact, men också de stora internationella AIDS-konferenserna, så tar man ju alltid med sig en dimension av kunskap. Man lär sig någonting nytt och tänker att det här skulle vi kunna implementera i våran verksamhet. Men man tar också med sig en känsla. Man tar med sig en känsla för att arbetet inte är över. Man tar med sig en känsla av att det stressar om vi ska nå de här målen som UNAIDS har satt upp. Vi ser också att finansieringen av HIV-prevention och stigmareducerande insatser i världen minskar. Så man tar med sig både ny kunskap och en känsla. Det som jag tycker att AIDS Impact lyckas extra bra med, och det satte man fokus på redan första dagen, det är att HIV-prevention ofta är stuprörsinriktad, eller man fokuserar i stuprör. Man har det medicinska perspektivet. Man säger, ja, men om alla får behandling och alla får PrEP så är saken löst. Och så har vi det mer psykosociala som säger, nej, vi behöver också sociala insatser, psykologiska och psykoterapeutiska insatser. Och på något sätt aldrig mötas de två. Men nu kunde vi se redan första dagen att det finns bra forskning, både här från Storbritannien och från andra länder, som visar att teamarbete mellan de som både de som ser de här sambanden, men också de som arbetar med preventionen, är viktig. Stuprören måste bort, annars kommer vi aldrig kunna bedriva effektiv preventionsverksamhet.
AIDS Impact kanske är ett koncept som försöker just på något sätt att få helheten.
Och man lyckas med det. Och jag skulle vilja uppmuntra andra organisationer, hälso- och sjukvård och myndigheter i Sverige, att lika väl som man bevakar andra HIV-konferenser, så ska man också bevaka den här konferensen. För det sätter i ett vetenskapligt perspektiv luppen på det här behovet av teaminsatser.
Jag tänker på det här med stuprör. När du säger ett stuprör så fick jag en association på en gång där, för att jag lyssnade på en stor presentation där man presenterade alla de studier som har gjorts på hur stor risken är att man överför HIV om man är välbehandlad. Och det visade sig när man gick igenom alla stora studier som har gjorts att man redan 2018 hade klart för sig att om personer som lever med HIV och är välbehandlade, för att det teoretiskt skulle vara möjligt någon överföring av HIV, så skulle det ta 119 år för en homosexuell man vid anala samlag, och det är alltså det mest riskabla alls att göra det. Och ändå så tyckte man inte att det var tillfylldes med 119 år, det räckte inte. Utan så följde man upp med ytterligare en studie då, som kallas för Partner 2. Och det innebär då att den teoretiska risken för överföring kräver att man har osäker sex som HIV-positiv person i 435 år i ett oskyddat analt samlag. Och ändå så ändrades föreskrifter för personer som lever med HIV bara den här månaden alldeles.
Ja.
Hur kan det ta så lång tid? Varför är det så trögt hos oss?
Det första som hände det var ju The Swiss Statement som kom och väldigt tydligt sa att HIV överförs inte vid oskyddat sex mellan en person som är välbehandlad och mellan en person som inte har HIV. Och det kanske var helt korrekt uttalandet, men det kanske var lite tidigt. För det blev mycket kritik mot det och man väntade inte in de här studierna. Det som jag tycker är intressant och som också kom upp väldigt mycket på en session här som presenterade U i lika med U, alltså undetectable är detsamma som untransmittable, vilket på ett sätt är precis det du säger nu, att behandlad HIV överförs inte vid sexuella kontakter. Det är ju från början en aktivistgrej. Men jag menar att vi måste applicera det här budskapet även, vi måste liksom få ut det här budskapet. Därför att det spelar ingen roll om bara personer som lever med HIV och andra som arbetar med HIV om det, utan det här måste ut i samhället, det måste ut i allmänheten. För det fullkomligt slår undan benen för stigma. Och jag tänker att man inte har gått ut och varit lite modigare i den här frågan, Det tycker jag är väldigt beklagligt. Därför att det har gjort att stigmat har kunnat fortsätta. HIV har fortsatt att vara någonting som har tolkats eller sett så mycket värre än något annat. Och både civilsamhälle, hälso- och sjukvård har ett ansvar att dela med sig av kunskapen om att behandling som prevention är otroligt effektivt. CDC uppdaterade ju alldeles nyligen sina rekommendationer när man bedömde skyddseffekten av behandling som prevention till 100%. Det är alltså säkrare än kondom. Det är säkrare än alla andra de här insatserna som finns. Men vi behöver liksom inte för den sakens skull kasta ut barnet med badvattnet. Kondomen är fortfarande viktig. Vi har fortfarande STI:er som är potentiellt allvarliga. Vi har en ökande resistensutveckling hos gonorré. Vi har en ökad syfilisincidens hos män som har sex med män. Vi ska inte sluta prata om kondomen. Men vi måste sätta HIV i ett annat ljus nu när vi vet att står man på behandling så är man inte under några som helst omständigheter smittsam. Smittsamheten är noll, den finns inte. Och där måste vi sätta punkt utan att problematisera det eller säga ja, men. De där männen, de är borta nu.
Det är ett väldigt bra sätt att sätta punkt för det här. Tack så mycket att du var med.
Tack.